Det här avsnittet var egentligen klart redan igår, men så hände väldigt mycket på väldigt kort tid i Spanien. Och jag tänkte att det kunde vara bäst att vänta för att kunna få in lite reaktioner på att landets premiärminister, socialdemokraten Pedro Sánchez, igår upplöste parlamentet och utlyste nyval till den 23 juli efter fiaskot i lokalvalen i söndags. Parlamentsvalet skulle egentligen ha hållits i december men flyttas nu alltså fram till i sommar. En obestridd seger för de konservativa och ett allvarligt bakslag för vänstern, så skulle man kunna sammanfatta reaktionerna i den spanska pressen. För mitten, vänstertidningen El Periódico de Catalunya, har resultaten i kommun- och regionvalen i söndags lett till att Spanien tar en, citat, kraftig högersväng, slutcitat. Den traditionella spanska högern, Partido Popular, typ Moderaterna, och nuvarande största oppositionsparti blev största partiet med 32% av rösterna. Och El País skriver att de därmed ökar sin institutionella makt kraftigt. Men Pedro Sánchez reaktion att flytta fram parlamentsvalet verkar ha överraskat det politiska etablissemanget. Faced med sitt partis, Socialdemokraterna då, usla resultat, 28%, så valde han då att flytta fram parlamentsvalet till den 23 juli. Men högerframgångarna kommer inte gratis. Partido Popular kommer precis som i Sverige behöva hantera närvaron av högerextrema Vox i flera kommuner och regioner. Vox fördubblade i helgen sitt resultat i de lokala valen jämfört med 2019 och fick 7% av rösterna, skriver konservativa El Independiente. Vox är redan tredje största parti i parlamentet och i regionerna är strategin tydlig, skriver El Independiente. Att tvinga Partido Popular och inkludera dem i lokala regeringar som redan är fallet i autonoma regionen Castilla i Lyon sen i fjol. Vox förmåga att få institutionell makt är en av de minst optimistiska nyheterna från den här valdagen, suckar El País. Det tvingar oss att tänka över stabiliteten bland högerextrema röster i Spanien. Men för att förstå socialdemokraten och sittande premiärminister Pedro Sánchez drag bäst vänder vi oss till en av mina favorittwittrare när det kommer till spansk inrikespolitik, Michael Reid. Till att börja med har det spanska politiska systemet, lite som i Sverige, gått ifrån att vara ett tvåpartisystem med två starka krafter, Moderaterna och Socialdemokraterna, till att handla mer om två block där nationalister och regionalister fått större inflytande. Sánchez blev premiärminister 2018 genom en misstroendeförklaring och korsade det som tidigare varit en röd linje för spanska socialister. Han byggde allians med katalanska separatister och baskiska Bildu. 2020 så bildade han en koalitionsregering med yttervänstern Podemos. Samtidigt splittrades Moderaterna och försvann från Partido Popular till liberala Ciudadanos och högerextrema Vox, framförallt som svar på den katalanska separatismen. Sánchez styrde effektivt till en början, skriver Michael Reid, som själv är mitten vänster. Men för att hålla ihop koalitionen gjorde han en kraftig vänstersväng förra sommaren och drev igenom det Reid kallar dåligt utformade Podemos-lagar som handlade om sexuellt samtycke, trans- och djurrättigheter. För att hålla sina katalanska allierade nöjda godkände han också personliga ändringar i strafflagen för att stoppa fler rättegångar mot katalanska separatister. Det här fick många mitten och mitten-vänsterväljare att ta avstånd och det var helt enkelt det som hände i helgen. Partido Popular fick alltså 32% av rösterna och Socialdemokraterna 28. Ingen jordskredsseger, men tillräckligt för att socialistledda koalitioner skulle förlora makten i minst 5 av de 9 regioner som de försvarade, samt förlora borgmästare i ikoniska röda städer som Sevilla och Valladolid. Sánchez drag nu att utlysa nyval direkt är att Partido Popular kommer att vara beroende av högerextrema Vox och han hoppas att det ska skrämma bort mer liberala mittenväljare. Sánchez tror att han har en bättre chans att få ihop en majoritet nu än senare, men det är ett riskabelt spel, skriver Reid. Inflationen har skadat spanjorerna och skeptiska socialdemokratiska borgmästare och regionala ledare skyller det här nederlaget på Sánchez. Det blir ett jämnt och spännande val i sommar, men för nu är högern favoriter till att bilda regering. Det här är tidningskrönikan, nu kör vi! Voglio vederti danzare come le zingare del deserto. Con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Vid tisdag den 30 maj och i en lägenhet i Rom sitter jag, Filip Jakobsson. Föreställ dig att Skavlans talkshow på SVT lades ner för att den var för vänster och att SRs vd Silla Bänkö byttes ut mot någon som stod nära regeringen. Kanske otänkbart i en svensk kontext, men i Italien är det här inget ovanligt. Den politiska styrningen av Italiens public service jätte Rai med 13 000 anställda har en lång tradition. Rai har alltid påverkats av regeringar, men med den nuvarande har det skett ett jättehopp, säger en källa med insyn till The Guardians romkorre. De vill ta kontroll över Rai och ändra narrativet för att passa deras sätt att tänka. Och det här innebär att försöka försvaga public service. De senaste veckorna har Carlo Fortes avgått som vd för Rai med hänvisning till påtryckningar från regeringen. Samtidigt har vänstervridne talkshow-värden Fabio Fazio och hans kollega Luciana Littizzetto, en komiker känd för sina monologer riktade mot konservativa, lämnat sitt populära program Che Tempo Che Fa efter att inte ha fått förnyade kontrakt. Rai förlorar därmed den 51:e megafonen för salongsvänstern, skrev högertidningen Il Tempo efter det här beskedet. Belli Ciao twittrade en av Fazios största kritiker, högerpolitiken och infrastrukturministern Matteo Salvini, sarkastiskt. Nu behöver högern en konservativ Fazio, sa högerjournalisten Alessandro Giuli till Repubblica. Vi kommer att få se mer politiskt inflytande över programmen, säger en tidigare styrelseledamot för Rai till La Repubblica. Det kommer att försöka minska vänsters inflytande och påverka innehållet. I slutet på förra veckan lämnade även programledaren Lucia Annunziata Rai på grund av den politiska svängningen. Men här finns egentligen ett ännu större frågetecken, skulle jag säga. Lucia Annunziata är 72 år. Varför var hon ens kvar? Det är inte så konstigt att det är svårt att slå sig fram som ung i Italien när de gamla aldrig lämnar sina poster. Så vad händer då med Italiens svar på Skavlan, Fabio Fazio? Han ska få en ny talkshow på Discovery och en årslön på 2,5 miljoner euro, nästan 29 miljoner kronor. Fazio och Littizzetto, alltid så känsliga och empatiska för minoriteter, verkar inte skämmas det minsta och gnäller trots att de fått nya jobb som garanterar dem en livstidspension gjord av guld, skrev högertidningen Liberos Wara Borselli. Föga förvånande har det mesta i Italien den senaste veckan handlat om översvämningarna i regionen Emilia-Romagna. Idag är det 2 veckor sedan de inleddes. 15 personer har dött och som mest var över 36 000 personer evakuerade. Vattnet är nu borta från de flesta städer och samhällen i det här området. Kvar är egentligen bara lera, lera och ännu mera lera. Och enorma högar med skräp, kylskåp, möbler, bilar och allt annat som ett vattendrängt hem måste göra sig av med. Men så finns det ett samhälle där vattnet vägrar sjunka undan. I Consellice utanför Ravenna når vattnet fortfarande upp till knäna på en del platser. Stan kommer antagligen i framtiden att bli ett studieobjekt för geologer och hydrologer, skriver La Stampa. Läget är så illa att invånarna uppmanas hålla sig undan vattnet och se över sitt vaccinskydd. I fredags inleddes en vaccinkampanj mot stelkramp och hepatit A. Och anledningen är att vattnet, eller buljongen som jag såg en bonde säga till Rai häromdagen, befaras vara giftigt. Och helt borta lär inte vara förrän om ytterligare någon dag. Diskussionen om en förbindelse mellan det italienska fastlandet och Sicilien, den är faktiskt äldre, mycket äldre än Italien. Redan på romarrikets tid, 250 år före Kristus, fanns drömmar om en bro över Messinasundet, skriver La Repubblica. Och sen dess så återkommer det här projektet titt som tätt i den politiska italienska debatten. Mussolini ville bygga en direkt efter andra världskriget. I början av 80-talet startades ett offentligt bolag med uppdraget att bygga en bro och 2001 lovade Berlusconi att en bro skulle stå färdig före 2012. Men någon bro finns fortfarande inte. Däremot finns nu ett beslut om att det ska byggas igen. Den nytillträdda högerregeringen med infrastrukturminister Matteo Salvini spetsen har gjort det till en profilfråga och i veckan som gick klubbade senaten en lag om brobygget. En historisk dag, sa Matteo Salvini som kallar bron alla italienares bro. Kritikerna till vänster däremot, de kallar den istället Matteo Salvinis bro. En vän och också kritiker till bron, Mattia, skrattade bara när jag frågade om han tror att det nu till slut blir en bro. Det tror jag när jag ser den, sa han. Och då vet jag fortfarande inte om jag kommer att vilja köra över den. Bygget inleds enligt Matteo Salvini nästa sommar och väntas ta 5 år. Det är värt att säga några ord om migrationen också. Som bekant, vi har pratat om det mycket här i tidningskrönikan, innebar det första kvartalet i år en kraftig ökning av båtmigranter till Italien. Anledningen, den politiska utvecklingen i Tunisien och bra väder. Men hittills i maj har nästan ingen kommit från Tunisien. Vi har stoppats av dåligt väder och kustbevakningen. Men förbered er, den här sommaren kommer att innebära VM i båtflyktingar, säger en smugglare till migrationsexperten Matteo Vila. Jag kommer aldrig glömma när jag bodde i Jean-le-Pin i södra Frankrike och lärde känna Francesco från Milano, som idag för övrigt är en god vän. Han har alltid varit väldigt fascinerad av norra Europa i allmänhet och av Sverige i synnerhet. Mycket handlar om att man här i Italien bankar in i barnen redan tidigt att Sverige är ett framtidsland där allt fungerar och allt är fantastiskt och så vidare. Men i alla fall, en av de första frågorna han ställde till mig, som började med Filip, är det sant att, följt av ett påstående om Sverige, det var: Filip, är det sant att i Sverige finns maskiner som tar emot plastflaskor och sen ger pengar tillbaka? Han pratade såklart om att panta. Det här var 2017 och mycket har hänt sedan dess. Bland annat har Roms tunnelbana testat ett system med gratisbiljetter mot att man återvinner sina plastflaskor. Men någon form av pantsystem ens i närheten av det vi har i Sverige finns fortfarande inte. Varför tar jag upp det här då? Jo, i veckan som gick presenterade Corriere della Sera nya siffror som visar att Italien är det land i världen där människor köper mest vatten på flaska. 224 liter per person per år. I ett land där kranvattnet är nästan lika bra som i Sverige. 11 miljarder flaskor, varav 84% av dem är i plast. Och bara dryga 10% av alla plastflaskor återvinns. Vissa saker i Sverige är verkligen fantastiska. Det gemensamma glädjeskriket från business loungen på Arlanda Terminal 5 hördes hela vägen till Rom, skulle jag säga. Tyska Lufthansa köpte i veckan 41% av aktierna i ITA Airways, alltså gamla Alitalia. En av konsekvenserna av det här blir att alla Eurobonus-hoarders på Ericsson och UD nu kan samla poäng även när de flyger med det en gång så stolta italienska flygbolaget. Femstjärnerörelsens Giuseppe Conte kallade Giorgia Melonis parti Italiens bröder för Tysklands bröder, eftersom ett så nationalistiskt parti väljer att sälja ett bolag som ändå är väldigt intimt kopplat till Italien och som dessutom har runt 3500 anställda. Så, ni kan samla Eurobonuspoäng bäst ni vill nu även i Italien. Hörrni, vi ses på Sicilien. Jag tar bron. Danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. Det var allt för den här veckan. Om ni gillar tidningskrönikan, glöm inte att prenumerera i er poddapp och tipsa en vän. Vi hörs igen om en vecka.